Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från Lärda.
Fredrik Killeborg vid micken den här veckan igen, och jag har en bok i min hand som jag har läst som heter Göra barn, om fertilitet och assisterad befruktning. Mitt emot mig författaren Camilla Stenfelt, välkommen.
Tack.
Vi ska helt enkelt prata om att göra barn idag. Mm. Jag tänkte att du får börja med att presentera dig, vem du är och vad du gör.
Vad jag gör? Jag är läkare, fertilitetsläkare, i grunden då gynekolog och obstetriker. Och sen är jag subspecialiserat mig, som man säger, på reproduktionsmedicin. Så det är det jag arbetar med till vardags.
Den här boken, har du någon hisspitch vad du säger, vad handlar den om?
Den handlar ju om precis det som den heter egentligen, assisterad befruktning och fertilitet. Och den vänder sig ju inte till andra gynekologer eller så, andra inom professionen egentligen. Utan jag har ju tänkt på patienter som vill lära sig mer och som kanske behöver förbereda sig för sin till exempel IVF-behandling. Mm. Så det är väldigt mycket fakta rakt upp och ner och inte så mycket litteratur, om man säger så. Mitt budskap med boken är egentligen dels att ge lite kunskap och också budskapet att man inte ska vänta för länge. Mm. Det är det viktigaste budskapet i hela boken. Så nu har jag sagt det, behöver du inte läsa den.
Men när man pratar fertilitet, vad ingår i det begreppet?
Ja, fertilitet, det handlar ju om förmågan att kunna reproducera sig. Och infertilitet, då menar man ju då att det finns någon slags svårighet att göra eller bli gravid. Göra barn eller bli gravid. När man tittar på orsaker till infertilitet, till svårigheter att åstadkomma eller bli gravid, så brukar man säga att en tredjedel ligger då hos den som bär äggen, en tredjedel hos den som bär spermierna och sen en tredjedel att man inte hittar någon orsak egentligen. Mm. Så brukar man säga, så att det är ju egentligen är det nog lika vanligt, eller nästan lika vanligt, att det finns en manlig faktor, som man säger.
Ja, det är någon av...
Att det inte saknas spermier, mm, eller att de simmar dåligt eller att det är så att de är för få för att det ska kunna lyckas ordentligt om man gör det på egen hand. Mm.
Och även om det är så att det är två personer som så att säga försöker skaffa barn och man tajmar allt rätt och sådär, allting, båda två är fertila så att säga, så är det ändå inte helt 100% att man...
Nej, och jag vet inte exakt vad den siffran är nu. 20%, kanske lite mindre ändå tror jag. Om det finns spermier och det finns ägg och man tajmar ägglossningen och stjärnorna står rätt, så är det ändå inte 100%, verkligen inte långt ifrån. Mm. Och sen ska till en befruktning av ägget, det är ju det första hindret eller flaskhalsen. Och sen ska det implanteras i slemhinnan. Eller först ska det utveckla sig, dela sig normalt och sen ska det implantera sig i slemhinnan och sen ska det fortsätta att växa. Så det är mycket som kan hända på vägen.
Mm, ja, precis. Och utan att vi kanske behöver fastna liksom i någon biologilektion. Men just jag tänker så här, grunderna, just det där med kvinnans ägg. Då, det är ett ägg som ska befruktas. Mm. Och när det gäller äggen, som kvinna så föds man med sin ägg. Mm. Och sen så har man dem och de blir färre och färre hela livet.
Ja, precis så är det. Det är väldigt orättvist. Och de som har spermier, där produceras det ju nytt. Hela tiden. Man brukar säga att det förnyas var tredje månad ungefär.
Till vilken ålder? Eller? För det fortsätter det hela livet?
Ja, hela livet. I princip hela livet.
Ja. Mm. Men om vi bara zoomar in lite där på som äggen och så. Föds man med lika många? Eller är det olika antal man föds med? När man...
Det kan säkert skilja sig lite grann. Men det är oerhört svårt att undersöka. Man brukar säga att man har flera miljoner som foster. Och sen när man föds så är det kanske en knapp halv miljon kvar i äggstockarna. Ja. Så att det försvinner på vägen. Och sen brukar man ju säga att man släpper om man har ägglossning. Det är många som har problem med sin ägglossning. De kommer ju till oss på kliniken. Men om allting fungerar som det ska så är det ju ett ägg varje månad som man släpper.
Mm. Och sen blir det färre och färre. Och
sämre och sämre kvalitet med åren också.
Precis.
Och det är lite springande punkt i det här. Att det är det som är problemet ofta när man väntar till för hög ålder. att det är så dålig kvalitet på äggen, att just det inte fungerar.
Alltså, så att det är både antal och kvalitet.
Mm.
Och hur ser den ut då? Det där med ålder, alltså om man tänker kvinna och äggkvalitet och antal.
Ja, äggkvaliteten avtar från 25 års ålder. Det går ju långsamt, så det händer inte så mycket från år till år. Men efter 35, då är kurvan ganska brant.
Mm.
Och efter 40 är det ganska svårt att bli gravid. Och det är inte så få av de som kommer till oss som har passerat 40. Och ändå har en ganska positiv förhoppning om att det ska funka med IVF. Men vi kan inte trolla med råmaterialet. Och lite kan vi trolla med det, men inte mycket.
Och sen finns det, jag minns att du skrev, det finns ju också undantag. Det finns sådana som är väldigt unga som får dåliga, som har svårt. Och
absolut.
De som är äldre, sådär, men genomsnittet pratar vi om.
Ja.
Och så efter 35 blir det en brant kurva. Mm. Och då är det framförallt äggen det handlar om. Eller är det något mer liksom, i processen?
Nej, jag skulle säga att det är äggen. Äggkvaliteten som dalar.
För man tänker också när man har så många ägg från början. Mm. Och sen så ändå så kan det vara någon som bara säger men jag har bara en handfull kvar. Alltså,
ja.
Dör de eller?
De dör, ja, det kan man säga. Ja. Man brukar säga att det ligger i en kohort varje månad. Och ett av dem mognar och släpper och de andra går atresi. Och sen nästa månad kommer fram en ny kohort. Och när man gör IVF, då ger man ju injektioner med hormoner i. Och då kan man sätta fart på resten av den här kohorten som ligger i startgropen. Nu pratar jag ju lite förenklat förstås, men det är de man kan sätta fart på. Mm. Så man kan inte få fler ägg än man har liksom, i den kohorten när man gör en IVF.
Vad är en kort? Alltså, någon slags?
Alltså det antalet som ligger just den månaden som man kan mogna fram med hormoner. Mm. Och det antalet, det kan vara... Det är ju relaterat till den äggreserven som då personen har. Så, men omkring 10 ägg får vi ofta ut. Ibland får vi ut många fler. Och har man riktigt dålig äggreserv så kanske det bara blir ett par stycken.
Och om man helt enkelt får slut på... Om jag bara har några få ägg kvar och jag får slut på mina sista, då är det omöjligt.
Ja, man har säkert ägg kvar redan när man blir infertil. Men de är av så dålig kvalitet att det inte funkar längre med dem.
Mm. Vad gäller det med ålder och män? För där finns det ju också att man liksom dalar i kvalitet och så.
Ja, lite grann. Men inte alls på det sättet som för äggen. Utan män, eller personer med spermier ska jag då säga då, för det var lite mer korrekt, kan ju bli föräldrar i hög ålder. Så är det ju. Så att även en person som är 70 år kan ju bli pappa eller 75 år eller kanske 80. Någonstans har jag hört att det är vanligare med till exempel schizofreni hos barn till gamla pappor. Mm. Jag vet inte om det fortfarande är så. Men det är någon studie som jag vet att jag har sett där det framkom. Men annars tror jag. Annars är det ju, kan man ju bli pappa upp i hög ålder.
Om man säger så här då, om man då med en person med spermier, tar den någon risk när den, liksom, om den väntar för länge?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, den personen kan ju, det gäller ju att hitta någon som är tillräckligt ung då, som har bra ägg. Mm. Och det är ju inte sällan att män, nu säger jag män, har flera kullar med barn. Men det är ju väldigt få kvinnor som har det därför att vi är fertila så kort tid.
Mm. Finns det några vanliga missförstånd när det gäller fertilitet?
Ja, ett av missförstånden är nog... Att, skulle jag säga, även om man har kommit upp i ålder så går det alltid att fixa med IVF. Det skulle jag säga är ett väldigt vanligt missförstånd.
Mm.
Och vi kan bidra, men vi kan inte trolla.
Och det... hur kan det se ut? Kan du ta ett exempel på någon som kommer till er? Och vad är för det som profil?
Ja, vi har ju ganska många som kommer till oss som är närmare sig 40 eller till och med passerat 40 och har ganska goda förhoppningar om att det ska lyckas. En del är realistiska, absolut. Och en del är kanske överdrivet pessimistiska också. Men många upplever jag tänker att men jag gör IVF så kommer jag att få ett barn. Det kommer nog funka på en gång. Även om vi säger att det här kommer bli svårt. Så har många en väldigt stor tilltro till sig själv. Och det är ju underbart på många sätt. Fast det blir, man kan ju bli så otroligt besviken om det inte går. Och det finns ju de som gör många behandlingar och inte lyckas. Men som ändå tänker att det kommer nog gå. Även när vi säger att nej, men nu är det nog ingen idé längre. Eller nu måste du gå över på äggdonation. För det är ju något helt annat. Så finns det många som tänker att det kan nog gå. Och det kan nog gå. Bara det att det kan ta så otroligt många gånger innan det lyckas.
Mm.
Och det kan också vara så att det faktiskt inte lyckas.
Nej, precis. Det är aldrig någon garanti. Det är inte ens en garanti. Eller ja, det är aldrig en garanti helt enkelt. Alltså, även om man då är yngre. Jag tänkte att vi ska återkomma lite grann till de, alltså, vad det finns för alternativ.
Mm.
Men de som kommer, alltså era då, kanske kundtyper som kommer. Varför väntar de tills man är 40?
Det finns ju massor med olika anledningar till det. En del har ju försökt själva i hur många år som helst. Det heter ett par som har försökt i 10 år som kommer. Som de har försökt förlänga utan att söka hjälp. Och då kan det ju vara så att det finns ett problem som till exempel dåliga spermier som gör att det är jättesvårt. Och då behöver man ju hjälp kanske med IVF. Då kan ju vi hjälpa till. Så att jag tycker inte att man ska inte vänta för länge. Har man försökt 1 år, då tycker jag man ska söka hjälp. Och är man 25, då kanske man kan prova ännu lite längre, för då har man lite mer marginal i livet, så att säga. Och sen, jättevanligt skulle jag säga att det är att man lever i en relation, det kan vara med en man eller kvinna, men där partnern inte vill ha barn, eller vill vänta. Och till slut har man liksom väntat för länge. Varför man kommer till oss, det kan ju också vara att man behöver hjälp med donerade spermier, till exempel att man är ensamstående, eller att man lever i samkönad relation.
Mm. Just det behöver inte bara vara att man liksom är... Nej. Sen man kanske är precis ensam. Mm. För det är väl så att föräldrar blir äldre i genomsnitt alltså i Sverige generellt. Mm. Om man tittar då som utvecklingen, att man, det är karriär och det är massa saker som man vill göra innan och sådär.
Så är det.
För det är väl en ganska, har varit en tydlig trend.
Ja, det har det. Nu tror jag att medelåldern i Sverige ligger på strax under 30 och strax över 30 i Stockholm eller i storstäderna.
För kvinnor?
Mm, för kvinnor. Men vet jag faktiskt inte. Jag kan ju prata lite grann om donationsverksamheten. Den är ju jättestor hos oss.
Ja, men jag tänkte att vi skulle komma in lite på varje. Mm. Ska vi börja prata om äggdonation?
Mm.
Alltså vad det är för något. Vad det innebär. För det är ju ett alternativ, så att säga.
Ja. Äggdonation, det erbjuder vi ju ofta till dem som kanske har försökt många gånger. Och vi ser att det är kanske en äggfaktor som gör att det är svårt att uppnå graviditet. De blir dåligt befruktade, de delar sig dåligt, eller att någon bara har gjort väldigt många behandlingar och har hög ålder. Då kan ju äggdonation hjälpa. Och förut så var ju äggdonation, det var ju, fick man bara göra, fram till 2019, så fick man bara göra det på universitetsklinikerna. Och då fick man inte ha fyllt 40. Så att alla de som hade fyllt 40 fick ju åka utomlands och göra äggdonationsbehandlingar. Men från 2019 så gjorde man en lagändring som gjorde att även andra kliniker utanför universitetssjukhusen får utföra. Man ska ansöka om tillstånd och så förstås. Men får erbjuda det. Så det har vi gjort då sedan dess. Och det, dels är det, sen finns det de som inte har några egna ägg. Liksom av sjukdom eller något annat. Och de skulle säga inte lika vanliga. Eller det kan ju vara också att man har fått någon behandling som gör att äggen har blivit förstörda. Strålbehandling eller någonting.
Mm.
Men den stora gruppen skulle jag nog säga hos oss nu är att man är lite äldre och har dålig äggkvalitet.
Och ägg, hur går det till?
Det går till så att det är en donator som får gå igenom hela den här behandlingen med hormoninjektioner, ägguttag. Och sen om man har om det är ett par som har spermier, då är det de spermierna som befruktar äggen, som vi befruktar äggen med in på labb då. Och så odlar vi fram till ett embryo som vi sen lägger in i livmodern på den som vill bli gravid.
Om man har så att säga en man och kvinna som kommer och sen så tar man då mannens spermier.
Yes.
Och,
så samma dag vi plockar ut äggen från äggdonatorn, då får han komma och lämna sina spermier och så befruktar vi äggen med spermierna och odlar dem några dagar. Ofta så fryser man faktiskt då ett embryo och sen så lägger man in det i livmodern på den som ska bli gravid. När vi har synkat med den ägglossningen, så att säga.
Vem är äggdonator?
Det kan jag prata mycket om hur man utreder en äggdonator. En äggdonator, det är en person som har anmält sig frivilligt till kliniken. Donatorn ska vara frisk, inte ha några kända ärftliga sjukdomar. helst ha fött egna barn så man vet att det funkar. Och inte bara därför egentligen, utan också för att om donatorn ger upphov till barn hos recipienterna då, som man säger, de som tar emot äggen och sen inte har svårt att få barn själv, då tänker vi att det kan bli någon slags kris i det där. Så att vi tycker att det är jättebra om man har fått barn. Så det är en frisk person som inte får stå på några mediciner, inte har några sjukdomar själv och ingen ärftlighet för allvarliga sjukdomar. Vi testar för en del allvarliga genetiska sjukdomar. För man kan ju vara bärare av ett arvsanlag för en sjukdom, men inte själv vara sjuk så att säga. Och vi testar för olika infektioner, hepatit, HIV, syfilis, ja, gonorré, klamydia, allt sånt som vi inte vill att någon ska bli smittad av. Och donatorn får gå till psykolog och utredas. Och det får också de som ska ta emot ägg eller spermier göras. Vi kallar det för särskild prövning eller psykosocial bedömning. Och det är en del som, om jag får passa på att säga det, det är en del som är i behov av donerade spermier eller donerade ägg kan bli lite upprörda över det där med att de måste genomgå en särskild prövning, för par med egna könsceller behöver ju inte göra det. Alltså heteropar med ägg och spermier själva.
Men många kanske borde behöva det.
Det är en annan fråga. Men om man förklarar det så här. Att dels så vill vi ju försäkra donatorerna som gör ju det här av egen frivilliga. Att deras ägg eller spermier hamnar hos ett par där vi antar att barnet kommer få en god uppväxt. För det är barnperspektivet man ska ha. Är det här en person eller ett par som kan ta hand om ett barn, försörja ett barn, att det är vettiga personer, om du förstår. Så då kan vi försäkra donatorn om att ja, men dina ägg kommer att hamna hos ett par eller hos en ensamstående där vi tror att barnet kommer få det bra.
Mm.
Och vice versa också, att recipienterna då, de som tar emot, vet att det är en vettig person som ger.
Mm.
Så att när man förklarar det så brukar det inte vara något problem faktiskt.
Nej, det låter ju bra.
Ja.
Men är det ni som ordnar en donator eller är det de själva?
Nej, det vanligaste är att kliniken rekryterar och utreder donatorer. Och så har vi ju en lista, en kölista på de som vill ta emot donerade ägg. Om vi nu pratar om donerade ägg.
Mm.
Om vi får in en donator som är liksom färdig att behandlas, då tittar vi på den som står först i kön. Om det matchar, vi matchar ju med färger, hårfärg, hudfärg, ögonfärg. Så att det stämmer på ett ungefär. Om det inte alls stämmer med den personen, då får man ju titta på nästa i kön. Så det är inte säkert att den som står först i kön får först hjälp. Så.
Mm. Och efterfrågan är ju större än utbudet så att säga.
Ja, men nu ligger vi ganska bra till faktiskt. Vi har ett jämnt inflöde av donatorer just nu.
Och den som donerar måste ju också vara då i viss ålder så att säga. Alltså,
ja, precis. Under 35, eller max 35 säger vi för äggdonatorer.
För att det blir ju då den donatorns gener.
Ja, hälften.
Exakt.
Och andra hälften från spermierna.
Exakt. Mm. Och så att, jag menar, det är ju såklart oerhört viktigt. Det blir ju en massa som går i arv.
Ja.
Beteenden och temperament.
Ja, men visst. Så är det ju.
Så att det är ju inget konstigt egentligen, eller det, ja, att det är någon reko-person. Så att säga.
Ja.
Men sen, jag tänkte på också när jag läste det, för det gäller samma när det är spermiedonator, att om jag minns rätt nu så här, så är det ju att den som, när det handlar om spermier i alla fall, alltså, det kanske är när det gäller om någon som ensam skaffade barn, jag minns inte, men har barnet rätt till att veta vem donatorn är?
Ja. Och det står också i lagen. I lagen står det att barnet har rätt att ta reda på donatorns identitet vid mogen ålder. Så det står ingen exakt ålder. Vi har nog tolkat det som 18, men då får man väl göra en mognadsbedömning om någon 16-åring kommer, såklart.
Och det är oavsett vad som doneras, alltså om det är ägg eller sperm.
Ja, just det. Och det kan ju vara dubbeldonation också, att man har använt både ägg och spermier från donatorer.
Jaha, och just det.
Det finns också, den varianten.
Just det.
Mm. Sen 85 så är det förbjudet med anonyma donatorer i Sverige. Sen 2019 när man gjorde om en hel del i lagen kring assisterad befruktning, så lade man också in att ett barn som kommer och söker sin donator. Då går man till den kliniken där ens mamma har gjort behandling. Och så får man legitimera sig. Och sen så tar vi då fram vi har en särskild journal på donatorn. Och då får barnet då, som nu kanske är vuxet, ta del av de uppgifterna som står där. Och det som är nytt nu är att man också, då kan barnet lägga ner ett intyg i den här särskilda journalen att kommer det barn efter så är det okej att kontakta honom eller henne. Mm. Och det är nytt, för det har man aldrig syskon. Kunnat... Ja, man har genetiska halvsyskon då. Det har man aldrig kunnat erbjuda förut.
Och åt andra hållet då, har donatorn någon rätt? Då liksom?
Ingen alls.
Man kan inte komma sen och hallå, det är mitt barn.
Nej, absolut inte. Inget juridiskt, inget ansvar eller rättigheter överhuvudtaget. Men, vi brukar tala om det har blivit en graviditet. Ja, om de frågar efter det.
Ja, de får reda på. Ja. Och, nej, men precis. Men det kan ändå bli då så att barnet kommer ringa efter 18 år och bara känna...
Ja, så kan det bli. Ja. Det är väldigt få i Sverige som har sökt upp sin donator. Jättefå. Alltså jag tror att det är under 50 stycken, något sånt. Mm. Jag har träffat några stycken när jag jobbade på Karolinska som kom och tog reda på identiteten på sin donator. Men väldigt få faktiskt har gjort det. Men jag tror att nu när man kan ta reda på genetiska halvsyskon att det i framtiden kan bli lite mer aktuellt kanske.
Finns det några sådana ungefärliga siffror? Hur många är det som har fötts genom donation?
Ja, det gör det nog, men det är inget jag har i huvudet. Man brukar säga att 4-5% av alla barn som föds har kommit till genom assisterad befruktning. Mm. Jag vågar inte säga det riktigt.
Nej, men det är i alla fall...
Det finns siffror på det såklart.
Mm. Nu pratade vi om just äggdonation. Den biten. Och det är ganska dyrt också, va?
Ja, det är jättedyrt.
Vad kostar det ungefär?
Ungefär 100 000 att göra en behandling med äggdonation.
Och när man gör det så är det inte ens säkert, som Nej. Vi sa innan då. Nej. Hur ungefär? Vad
50% ungefär per insättning av embryo när det är äggdonation, brukar vi säga. Har man tur så kan man ju få flera embryon i frysen, så då kan man ju få fler försök. Då, så man betalar inte 100 000 för varje embryo. Men det är fortfarande väldigt mycket pengar.
Mm, ja, verkligen. Mm. Även där så är det ju, minskar chansen ju äldre man blir såklart.
Ja, inte riktigt faktiskt. Nej. För det är åldern på ägget som avgör mer. Och de är ju oftast från en ganska ung person. Donatorerna är ju yngre.
Okej.
Okay. Mm. Så där har faktiskt, där spelar man, alltså, man kan ju vara, i princip skulle man kunna vara 70 år och få ett ägg från en ung kvinna och bli gravid. Men det är inte att rekommendera. Vi har en åldersgräns på 46.
Mm.
Men i princip skulle man kunna göra det. Man kan ha gått in i klimakteriet för länge sedan. Då har man ju förstås en väldigt tunn slemhinna i livmodern som inte är mottaglig för ett embryo. Men den kan man behandla med östrogen, så kommer den att fluffa till sig.
Men om vi tar spermiedonationen då?
Mm. Det är väldigt, vi gör jättemycket sånt hos oss. Och det har vi gjort på med många år. Och det är ju... Det är ensamstående som behöver hjälp med donerade spermier som har egna ägg. Det är samkönade par som behöver hjälp med donerade spermier förstås. Och sen så finns det en del par som behöver hjälp med dubbeldonation, då både donerat ägg och spermier.
Och om det är en ensam kvinna, får man helt enkelt föra in levande ägg, så att säga, levande spermier såklart?
Ja, man kan göra på två sätt. Antingen så kan man inseminera precis innan ägglossning med spermier som vi skjuter upp med en kateter upp i livmodern, som får se spermierna simma upp själva och möta det där ägget som lossar. Eller också gör vi IVF, och då befruktar man ju då på labb.
Ja, på samma sätt som man gör med andra.
Ja, alltså, precis.
Vad står egentligen IVF för? Alltså,
in vitro fertilisering, och vitro betyder glas, alltså provglas.
Mm. Labb.
Ja, labbglas.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja. Men finns det någon som man helt enkelt bara tar hjälp av någon kille och bara, kan inte vi köra?
Ja.
Då gör man på egen hand. Liksom,
ja, tänker de så. Och det, precis. Och jag skulle vilja, det är bra att du tar upp det. Och gör man det med någon man känner, då, det är ju, så kan man ju, man kan ju skaffa barn med någon vän som man gillar och som man vill dela föräldraskapet med. Men jag skulle verkligen vilja varna för de som lägger ut sig på Facebook eller på nätet och olika sajter och erbjuder sina spermier. Sådana finns det många av.
Så.
Jag vet inte vad, om de vill sprida sin säd bara. Jag tycker faktiskt att det är lite sjukt, måste jag säga.
Ja, det låter.
De tar oftast inte betalt heller, utan de gör ju det, ja, för att vara snälla, säger de, för att de vill ställa upp.
Men då borde ju de gå via er då.
De borde gå via oss, verkligen.
Men det är seriös.
Ja, verkligen. Men det är inte säkert att de skulle bli godkända, för det verkar vara en del är nog lite knasiga.
Ja, det låter
det,
så.
Det finns kanske helt vettiga män också, men de är ju inte vettiga i det de gör. Jag tycker det är galet.
Ja, verkligen.
Mm. För det som man riskerar då, om man tar emot sådana spermier, det är att dels så kan det ju finnas sjukdomar som, och det kan det förstås finnas om man träffar en partner, men då känner man ju den och lever med den, så det blir ju något annat. Men dels så kan det ju finnas sjukdomar, och sen kan det ju vara så att det är hur många barn som helst som föds, så att det finns hur många syskon som helst kring det här barnet.
Sen
skulle den här personen kunna kräva del i barnet, alltså kräva föräldraskapet faktiskt. Och barnet har ju faktiskt egentligen rätt också till arvsrätt och sådana saker. Inte att rekommendera.
Ja, nej. Och det här med att man kan låta någon annan, alltså kvinna, bära på ens barn. Eller,
Surrogatmödraskap.
Exakt.
Just det. Och det är inte tillåtet i Sverige. Och det har man tagit ställning till. Det är sådana här politiska beslut. Omgångar har man haft uppe för debatt. Och det senaste var inför de här lagändringarna 2019. Men då bestämde man att det fortsatt inte skulle vara tillåtet. Däremot har man liksom förenklat lite för dem som åker utomlands och skaffar barn på det sättet.
Alltså det finns de, alltså kritikerna som menar att det nästan blir någon slags människo.
Ja, alltså jag har nog gått från att ha varit ganska liberal när jag har tänkt på det här med surrogatmödraskap. För det kan kanske funka jättebra. Och jag vet exempel på där det har funkat jättebra. Men jag tror att det är en ännu större risk att det blir människohandel. Det finns ju flera dokumentärer som har sänts om kvinnor, fattiga indiska kvinnor som inte får så mycket information och som man låser in för att de ska... Mm. Ja.
Men då tar man ägget och befruktar och stoppar in i en annan kvinna?
Ja, precis. Man kan göra på olika sätt. Det kan vara... Det är väldigt, väldigt sällan man använder den kvinnans eget ägg.
Ja, man tar inte deras gener då?
Nej, man skulle kunna göra det, men det är väldigt ovanligt att man gör så. Mm. Är det en person som vill bli förälder som vänder sig till en surrogatförening och vill ha hjälp med det här, då kan det ju vara hennes ägg man använder. Eller en äggdonator, för det kan ju vara så att...
Det är mycket folk inblandade.
Mycket folk inblandade.
Okay, ja.
Ja, för det kan ju vara så att hon inte varken kan bära en graviditet eller har ägg som är dugliga. Mm. Så då tänker jag att då har man i de flesta fallen så har man använt en äggdonator som då liknar den som ska bli förälder. Och sen är det en surrogatmor som bär graviditeten.
Mm.
Nej, men det är ju, skulle säga, att det har blivit på många ställen mer eller mindre en industri.
I vilka länder då?
Indien har det varit jättestort i. Ukraina, England. I England får man göra surrogasi också. USA är det jättevanligt att man gör. Det är många som åker till USA. Där verkar det, vad jag har hört, funka ganska bra. Cypern.
Och fördelen med det till exempel, istället för att adoptera, det är ju någonstans då att man i kanske bästa fall så kan man ändå ta sitt eget ägg och sin, alltså ägg och spermier, och så slipper man göra det här 9 månaders jobbet.
Ja.
Eller hur? Det blir att man köper loss det.
Just det. Och det här är också en väldigt dyr affär. Jag tror att det kostar närmare 1 miljon att göra på det här sättet. Och den som bär graviditeten får inte de pengarna. Det får bara en bråkdel, utan det är advokater och mellanhänder som får.
Så måste du hålla koll så inte den dricker alkohol och sådana saker.
Ja.
Nej, men det finns ju massa frågor kring det såklart om det blir en industri.
Men samkönade par, män, gaypar. Det här är ju deras enda chans att få barn där de inte behöver dela vårdnaden med någon annan.
Mm.
Så för dem är det ju en möjlighet. Och vi har ju en del som kommer till vår klinik och vi kan ju analysera spermier och se hur kvaliteten är på spermierna. Då är det ju en del som gör det inför behandling utomlands. Då brukar vi faktiskt varna för att inte göra åtminstone en surrogatmodern tvilling gravid. För det är också någon sån här romantisk bild man har, att man ska kunna ta en spermie från varje och så befrukta ägg och sen sätta in 2 embryon i livmodern. Så att det blir tvillingar, så att man får genetiska barn samtidigt. Men en tvillinggraviditet är en stor riskgraviditet. Så det avråder vi från. Dels för barnen, det är stor risk att de föds för tidigt. Men också för den som ska vara gravid. För att det är mycket vanligare med komplikationer vid en tvillinggraviditet.
Mm.
Så man ska inte utsätta henne, surrogatmodern, för den risken.
Och du hade svängt i den här frågan själv, sa du?
Från att ha varit ganska liberal till att jag nu... Om jag måste välja, om jag tycker att det ska få finnas eller inte, skulle jag säga nej faktiskt. Då skulle en del bli utan barn, så är det. Men,
det här är en egen bok.
det är fattiga, det är inte rika kvinnor som gör det här. Det är kvinnor som inte har något val kanske. Som man skulle önska att de kunde försörja sig på något annat sätt.
Yes. Men jag tänkte på det. Om vi går tillbaka till det här, om man har en då spermie som funkar, om man har en ägg som funkar, alltså 2 människor som besäger är det att funkar, och de ska vilka barn, och så får man ändå inte, alltså det blir som att det blir en till faktor som liksom blir ologiskt på något vis.
Hur menar du, om man har spermier och ägg men det ändå inte funkar?
Ja, för att det är ju en sak om man säger så, ja men jag fattar att det är någonting fel med spermierna, eller det är något fel med ägget, eller så man kan lokalisera och som så att säga försvårar. Men där båda funkar, båda är friska och det är liksom sådär. Men om man ändå inte får barn, alltså varför inte då?
Det vanligaste där skulle jag fortfarande säga då att det är äggkvalitet som är sämre på grund av ålder. Det skulle jag säga är en av de allra vanligaste faktorerna.
Nej, men, ja, men precis. Men om man då säger att det är 2 25-åringar som parar sig fullt friska.
Ja, okay.
Och så tänker man så här, men då ska de få barn och så får man ändå inte barn.
Nej,
alltså, eftersom det är fortfarande inte 100% menar.
Nej, okej. Okay. Det skulle kunna bli en befruktning. Det vet vi ju inte. Och det skulle kunna dela sig och fästa men sen lossa tidigt. Så att man inte, det blir inte ens ett missfall. Därför att det har, eller det blir tidigt, väldigt tidigt missfall.
Mm.
Så att någonstans på vägen att det inte blir befruktning. Och varför det inte blir det, det är... Ja.
Det är liksom levande moment. Det kan gå fel. Liksom.
Och det ska dela sig. Och det ska vara... När ägg och spermier sammansmälter till en så ska de dela sig till 2 celler. Och det gör de på dag 1 efter befruktningen. Och sen ska de bli 4 celler på dag 2. 8 celler på dag 3. Och det ska ju bli, varje cell ska bli en exakt kopia. Och om inte allt kromosommaterial kommer med, det blir för lite eller för mycket, då stämmer det ju inte. Och då stannar till slut utvecklingen.
Mm.
Det finns ju en... Downs syndrom har ju en kromosom 21 för mycket. Så det finns ju vissa kromosomavvikelser som kan fortsätta till ett barn. Men de allra flesta blir ett missfall och stannar av. Så det skulle jag säga är aneuploidi, den vanligaste orsaken till att det inte blir barn. Att det stannar av på vägen på grund av att det inte blir exakta kopior i varje cell.
Det är ju biologi, så det är inte matematik.
Det är inte matematik.
Ja, precis, jag förstår. Då var det här med en annan fråga. Hur länge man kan bli gravid om man har fryst in sina ägg? Det har vi inte sagt någonting om, att man kan frysa in. Mm. Kan vi komma in på det också? Mm. Det blir man helt enkelt för att man vill vänta.
Just det. Det är också väldigt många som gör det. Det har ju blivit allt vanligare, tycker jag, de senaste åren, att personer kommer och vill frysa sina ägg. Och det är ju de som har förstått det här med att fertiliteten avtar. Det är de som har fattat grejen med det, som kommer och vill frysa sina ägg. Och det är ju en smart grej att göra. Därför att då spar man ju lite tid. Det är ingen garanti för att de äggen sen fungerar. Så är det ju. Men om de gör det så är det ju en möjlighet. Det blir som att använda en äggdonator, men att man donerar till sig själv. Så då kan man ju komma tillbaka efter 5 år och använda sina frysta ägg, som ju då är mycket yngre. Så är det ju smart. Men det är ju, man behöver ganska många ägg i frysen för att det ska ge en rejäl chans till att få ett barn.
Hur många då?
Ja, vi brukar säga att det ska vara kanske 30 ägg i frysen för att det ska bli en rimlig chans. Så det är ju lite beroende på ålder såklart. Men vi tycker att man ska frysa ju tidigare desto bättre. Men efter 38 brukar vi inte rekommendera att man fryser.
När är det vanligt att man kommer och vill göra det, och när rekommenderas det?
Jag tycker man ska göra det helst före 35 ska man göra det, eftersom fertiliteten avtar ganska mycket efter 35. Men vi har det är inte en hugget i sten, men 38 någonting sånt. När vi började så var det en del som var lite äldre som kom. Och det, några har ju lyckats, men det blir inte lika bra. Mm. Då är det bättre att försöka bli gravid.
Och det låter ju som ändå som en ganska bra lösning.
Ja, det kostar mycket pengar, och för nästan allt annat så är ju läkemedel subventionerade. Men där har man valt att ta bort subventionen för just äggfrysarna. Så man måste betala för sina mediciner själv. Och det är ungefär 10 000 per behandling utöver själva behandlingen. Så det är dyrt.
Och så det det kostar också att ha det där.
Ja, 3 000 per år kostar det att ha dem.
Ja, det är inte för sent. Ja.
Nej.
Det är liksom en lösning att man kan frysa in. Och då kan man, jag vet inte om du sa det, men när kan man då, hur gammal kan man bli när man liksom...
Ja, det blir ju samma ålder som för äggdonation då egentligen, 46 max. Mm. Men vi tycker att de måste komma tidigare. Men eftersom det risker vid graviditet är högre ju äldre vi är. Det är därför det finns en åldersgräns.
Och av de då som gör det, finns det någon så här, eller kan man, kanske svårt att säga såklart eftersom det är individuellt, men just att man misslyckas då sen och ändå blir gravid ändå eller sådär.
Ja, man misslyckas med, låt säga att man har 30 ägg i frysen och sen kommer man och vill använda dem. Mm. Då beror det ju också mycket på om man har en partner med spermier, hur de spermierna är. Så det hänger inte bara på äggen. Eller så tinar man upp sina ägg och använder donerade spermier. De ska ju vara bra. Och låt säga då att man kanske tinar upp 15 ägg. För man vill inte tina upp kanske alla på en gång. De flesta vill i alla fall göra det i portioner. Och blir man inte gravid då kan man ju tina upp 15 till och befrukta dem. Och skulle det vara så tråkigt att man inte blir gravid då heller, ja då får man vända sig till en äggdonator eller till kliniken som kan erbjuda en äggdonator.
Det här är en annan fråga som jag har fått kring det här ämnet. Om man tänker sig de som då får barn när man är äldre, ta 35, för det är någon som gräns där ändå. Mm. Av de som får barn, blir gravida efter 35, hur stor del av dem har fått liksom hjälp att bli gravida? Eller hur många det som klarar? Finns det
Nej, det vet jag inte. Det var ju en intressant fråga. Nej, man säger att det föds 110-120 barn per år i Sverige. Och man säger att
120 barn?
Tusen.
Ja. Mm.
Och förlåt, så är det. Ja. Och 5% kanske med assisterad befruktning.
Mm.
Det finns, man kan faktiskt, om man är intresserad av statistik, men om någon av lyssnarna är intresserad av statistik, så finns det världens bästa sida, världens bästa svenska sida, som heter QIVF. Och där kan man logga in, och där loggas statistik för alla kliniker. Man kan se kliniker, alltså chans att bli gravid i olika åldrar. Nu baseras det ju på årsbasis. Så kan man titta år från år bakåt om man vill. Men det mest intressanta är kanske hur det ser ut nu med den tekniken vi har idag. Så där kan man se hur stor chansen är. Hur många som får barn per insättning av embryo och så vidare. Mm. I olika åldrar också. Så det finns jättemycket. Yes. Det är,
Ja, men jag tänkte just det, många sidor. Över 35 vet man att det är svårare. Så att, ja, men det är, de som väl får barn, då, ja, det skulle vara intressant att kanske höra. Då,
ja, vi får titta, där. Ja.
Sen kanske man inte vet, det är kanske ett mörkertal, de som inte får barn alls. Som, jag vet inte hur många som är misslyckats. Som bara har gett.
Nej, alltså, om vi ska veta, vi kan se hur många som har fått barn i 35 års ålder eller upp till 35 i QIVF-registret, men bland de som får barn på egen hand, då får man nog gå till, det finns något som heter medicinska födelseregistret, där kanske man kan se det.
Bra. Och finns det några andra som baksidor av att vänta förutom då äggen?
Ja, det gör det. Eftersom det är större risker ju äldre man är när man blir gravid, så är det ju, kärlen blir stelare och därmed blir det också högre risk för högt blodtryck och det som man säger för preeklampsi, graviditetstoxikos med högt blodtryck. Man kan läcka protein i urinen och så. Man kan få farligt högt blodtryck och risk att föda för tidigt och så. Så allt det, alla tänkbara komplikationer vid en graviditet är vanligare ju äldre vi är. Så därför finns det all anledning att inte vänta för länge också. Mm. Inte bara att man ska lyckas bli gravid, man ska också ha en frisk graviditet.
Och jag får med, du har en sån återkommande, så här, om man vill ha två barn så ska man börja när man är 28 eller sånt där. Jag tänkte på citatet från boken. Önskar du dig två barn har du omkring 90% chans att lyckas om du startar vid 27 års ålder. Önskar du dig tre barn så bör du börja redan vid 23 års ålder.
Tänker man sig provrörsbefruktning kan man vänta lite till då.
Precis. Mm. Men ändå, det är ändå ganska intressant. Alltså, för 27, om man vill ha två barn. Alltså, du tänker för att man har några år emellan och man ska ha tid på sig. Och sådär. För jag tänker att många tänker så här, men jag kommer ändå få barn direkt när vi kör sen. Så att det är lugnt.
Ja, då är man ju härligt optimistisk.
Ja. Och under IVF, jag tänkte, alltså den som hjälp som går från. Vi har ju nämnt äggen och provrörsbefruktning och sådär. Men finns det några andra, något mer man kan göra? Ni gör?
Ja, någonting som är ett nytt fenomen faktiskt, skulle jag säga. Nytt för kanske i år, det kanske var någon förra året också. Det är att allt fler kommer och vill frysa embryon. Alltså, då är det ju oftast de som inte har någon partner med spermier. Oftast är det ensamstående. Så att de istället för att frysa sina obefruktade ägg. Där som vi sa, många försvinner på vägen så att säga. Så befruktar man äggen, odlar dem fram till det som vi kallar för blastocyststadiet. Och så fryser de då. För då är det...
Ta ut dem
då. Alltså man gör en IVF-behandling. Mm. Och så odlar man...
I labb.
Ja, och så odlar man fram till blastocyststadiet och fryser då. Då har man ju redan ett befruktat ägg som man kan tina den dagen man vill bli gravid.
Mm.
Det är något...
Det låter ju ganska smart.
Men... Ja, men det är ju fruktansvärt smart. Men också fruktansvärt dyrt.
Okay, ja,
men det, och då kallar man det för... Ja, men, alltså man får ju betala för en vanlig IVF med donerade spermier. 50 000 ungefär med donerade spermier. Och sen, så det är jättesmart, men också väldigt, väldigt dyrt. Och då säger de att de bankar eller spar embryon. Så det blir som på sitt...
Då är man ju mycket mer, då är det större chans att... För kan det också gå fel? Om jag säger, ja men då gör vi det, så väntar man 5 år och så
Det är ju ingen garanti förstås. Nej. Det är aldrig någon garanti för att det blir barn. Men det ökar ju chansen att det ska bli barn jämfört med att bara frysa äggen.
Och då får man in eller liksom planterar in det sen?
Mm. Precis.
Mm. Hur ser det ut när det ligger i ett labb? Är det liksom en liten...
Man fryser dem på små stickor, strån. Liksom. Och sen är det ju de här tankarna med flytande kväve.
Som på film.
Och så är de märkta då, så att man ska kunna hitta dem förstås.
Men hur stort är ett sånt då?
Ett strå, ja, det är väl kanske 2 decimeter någonting. Men embryot kan du inte se med ögat. Det krävs ett mikroskop.
Ja.
Mm.
Ja, men vad spännande.
Och det är något som är nytt. Mm. Som jag antar att ryktet går i sociala medier, så jag har inte letat själv. Men det är ju ganska smart sätt att
säkra.
Ja, säkra upp på något sätt. Det är ju inte att säkra eftersom det inte är 100%, men ändå smart sätt att göra det på.
Och, vad hette det så här?
Ja, banka embryon, säger många.
Okay, ja. Och då kan det vara antingen med den man som vi vill ha som pappa, eller att man då tar in...
Fast det har vi inte haft någon faktiskt, men det skulle ju kunna vara det.
Ja, som vill liksom så här.
Ja. Och det, risken man tar då om det man lever med en manlig partner, det är att man inte får använda dem om man går skilda vägar.
Exakt. Jaha, du kan en säga nej. Eller den säga nej då?
Nej, precis.
Ja, just det, du måste båda vara med på det sen.
Ja.
Ja, spännande grej.
Mm.
Så det är de vägarna att gå. Vi pratar just utifrån vad som vad ni kan... Vad
ja, insemination, IVF, frysa ägg, frysa embryon. Det är det vi kan erbjuda. Och sen donationsbehandlingar. Men det blir ju samma sak där också, insemination eller IVF.
Jag bara tänkte den här processen, när det kommer två stycken som inte kan få barn själva, sådär, som kanske är en typ av patient. Hur går liksom processen till? För att jag tänker mig, det är kanske inte helt lätt att veta, så här, men vi har försökt här i två år, det går inte.
Nej, ja, då gör vi en fertilitetsutredning och antingen gör vi den hos oss. Vi har ju också, ska jag säga, på den kliniken där jag arbetar, då kan man göra privata behandlingar. Men vi har också ett avtal med hälso- och sjukvården, så att vi tar ju också sådana offentligt finansierade IVF-behandlingar hos oss. Det finns något som heter vårdval. Så om en gynekolog har gjort en fertilitetsutredning och skickat remiss till Karolinska, så kan personen eller paret få ett brev från Karolinska där det står att du är med i vårdvalet, så du får välja vad du vill göra i din behandling. Så då betalar man ingenting för den, oavsett vad man gör det någonstans. Så då har man ju gjort utredningen någon annanstans. Men det vanligaste när man gör en utredning då, det är att vi kollar om det finns sjukdomar, om det har funnits sjukdomar, vilka mediciner man står på. Det kan ju vara mediciner som påverkar fertiliteten. Då får man ju se över den, så att säga. Vi frågar mycket om menscykel, hur långa menscykler man har, om man vet att man ägglossar. Och vi tar blodprover, och då det viktigaste blodprovet då egentligen då, det är att kolla äggreservsvärdet, som då kallar vi det för AMH, antimüllers hormon, som speglar äggreserven. Så brukar man kolla sköldkörteln också. Går man vidare med behandling så gör man en infektionsscreening också. Och vi gör gynundersökning och ultraljud och tittar på livmodern, hur den ser ut. Det kan ju vara att man har stora myom eller att man har endometrios eller något annat som gör att det är svårt att bli gravid. Och så bedömer man äggreserven då och relaterar det till det här blodprovet man har tagit. Och det som också brukar ingå är att man spolar upp vätska i livmodern och ser att den ser okej ut inuti. Och sen så också kontrastmedel ut i äggledarna, så man ser att det finns passage i dem. Så det är väl i korthet det man gör. Sen om det är en person som inte har ägglossning, då får man ju liksom utreda det. Då blir det ett annat spår som man spinner vidare på. Och sen om det är en person med spermier, då är det viktigaste provet där att kolla spermier. Finns det spermier? Hur stor är koncentrationen? Hur simmar de och så? Det är det viktigaste. Om det inte finns spermier eller så, då får man ibland utreda vidare det. Antingen gör vi det hos oss eller så skickar vi den personen till andrologen. Mm. Och så utreder de vidare där. Gör man en hormonell utredning.
Jag gissar att det är till exempel några som håller på att ha ett påltag. Sen upptäcker man att det är spermierna som...
Ja, ja, så kan det ju vara. För man ser ju inte om det finns spermier i ejakulatet. Det kan man ju inte se själv om man inte har ett mikroskop.
Nej.
Så kan det vara.
Just det, och sen så hittar man helt enkelt felet och försöker hitta vägen fram då.
Ja, ibland gör man det, men inte alltid. Hittar man ingenting och det är ett par och de har försökt länge, då erbjuder vi ju IVF då.
Mm. Är det någonting som du vill nämna som inte har varit inne på?
Nej, det jag tänker att det viktigaste budskapet är att man inte ska vänta för länge.
Mm.
Och att söka hjälp, för det finns ju hjälp att få.
Men när ska man söka hjälp då?
Jag tycker man ska söka, om man är ett heteropar, då tycker jag man ska söka hjälp när man har försökt ett år med att tajma ägglossningar och inte lyckats uppnå graviditet. Då tycker jag man ska söka.
Mm.
Och är man ett samkönat par, då tycker jag att man ska söka när man tror på relationen och båda vill ha barn. Och då tänker jag att man ska kanske ha varit ihop något år innan man går vidare, så att man är säker på att det är... Sen är det inte hela världen om man separerar, men det är ju ändå... Det är bra med stabila relationer för ett barn.
Mm.
Och är man ensamstående, då tänker jag också att det är lite liknande där. Om man verkligen vet att det är här man vill göra, då ska man inte vänta till för hög ålder, utan gå vidare. Jag skulle säga att de flesta som kommer som ensamstående, de har levt i en relation. där man inte har varit överens om att barn ska ske nu utan vänta. Eller att man, det är en relation som inte har varit bra på något sätt. Sen finns det ett fåtal som redan från början vet att de vill bli föräldrar på egen hand. Som inte vill dela föräldraskapet med någon. Men de är ju minoritet skulle jag säga.
Men vänta inte så länge utan det är bättre att söka hjälp.
Ja, och det finns ju hjälp att få. Mm. De flesta lyckas ju få barn när de kommer till oss. Så är det. Någonstans närmare 90% får ju barn till slut.
Mm. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Ja, jag finns ju på Liv i Gärdet med en klinik på Gärdet. Man kan skriva till mig, men jag ligger ständigt efter mejlen så att man får vänta lite på svar. Och då har jag camilla.stenfelt@livio.se.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick.